Vi slukar berättelser om andra människors liv. Biografier, dokumentärer, dagböcker. Men hur fångar vi en annan människas liv? Är det ens möjligt att göra det? Hur mycket har berättelsen om en människa att göra med verkligheten? Vad finns det för etiska dilemman när man skriver om en annan människas liv? Och varför är vi så hungriga på biografier? Det här är Filosofiska rummet om att berätta en människas liv. Och vi spelar in på Göteborgs stadsteater inför publik. Välkomna! Och på den filosofiska scenen finns Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Lydia Sandgren, författare och psykolog, skrev ju samlade verk. Och Göran Rosenberg, författare, aktuell med just en biografi, Rabbi Marcus Ehrenpreis, obesvarade kärlek. Väldigt kul att ni är här. Och ämnet är ju då som sagt att berätta en människas liv, en outtömlig källa för berättelser i alla dess former. Vi hittar dem i filmer, poddar, böcker idag. Och de senaste åren, bara för att ge några exempel, så har vi kunnat läsa om Avicii, eller Tim heter ju den biografin, Dante, Birgitta Stenberg, Marcus Ehrenpreis som sagt. Vi har kunnat se dokumentärer om Lena Nyman, Olof Palme och Freddie Mercury och många fler. Så min första fråga till er då. Har ni någon biografi eller dokumentär om en annan människa som har satt spår hos er? Lydia Sandgren, vad säger du?
Ja, den biografiska skildring som har drabbat mig mest som läsare och som författare också, tror jag, eller liksom haft någon slags inverkan på mig, det är faktiskt en roman, Blond, av Joyce Carol Oates.
Och du kallar den biografi?
Ja, det får man nog ändå säga. Någon slags biografisk roman. Alltså,
om Marilyn Monroe.
Precis. Som trots att det är ett fiktivt verk och trots att det inte har några uttalade sanningsanspråk, har en sån liksom fyllig och djup ton över sig på något vis.
Det var en jättesvår fråga. Jag fick den flera dagar i förväg och tänkte och kom inte på något. Och så tänkte jag Min kamp förstås, som jag tycker är en fantastisk...
Knausgård.
Fantastiskt verk. Om det nu ska räknas som biografi. Annars tänker jag på att jag nog helst vill att läsa om såna här liksom andliga och lite mer intellektuella självbiografier som inte gör anspråk på att fånga personens liv, utan bara deras resa i en särskild dimension. Alltså typ... deras andliga utveckling eller intellektuella utveckling. Eller så. Men jag är dålig på att läsa biografier. Men jag älskar det Knausgård.
Ja, nu har vi kommit in på en kontroversiell fråga som jag ser det, nämligen vad är en biografi om en roman, en fiktiv roman ska ändå plockas in i den genren.
Det där kan vi ju
jag vet
komma
det,
till.
Jag vet det, men jag ville bara flagga för att jag skulle inte så självklart göra det. Men det som ligger mig nära till hans, det är, förlåt att jag självbespeglar, men det är Marcus Ehrenpreis egen självbiografi som för mig blev väldigt viktig när jag skrev min biografi över Marcus Ehrenpreis. Och överhuvudtaget så tycker jag självbiografier är det som jag får ut mest av. Kanske inte så mycket för vad de säger och berättar själv, utan för vad de inte säger. Man kommer närmare den här personen på ett sätt som det är väldigt svårt för en utomstående att göra, också genom att förstå eller inte se hur de väljer att skildra sig själva. Och sen tycker jag också väldigt mycket om dagböcker av samma skäl, därför att du kommer så nära in på dagbokskrivaren. Det tror jag ni alla har många favoriter, men Viktor Klemperers dagböcker när han sitter i Hitler-Tyskland på 30-talet och överlever detta. Det är bara helt ofattbart. Och det är den, alltså jag tror biografin har den möjligheten att komma närmare en människa kanske än man annars kan göra. Och hela tiden måste man ändå förstå att man kommer aldrig åt en människa. Biografin är ett cirklande och ett kladdande på en annan människa, men någonstans finns det där. Och då tänker jag att självbiografer, biografier, dagböcker är en väldigt stöd. Och jag hade väldigt stöd då av hans egen självbiografi. Mycket annat också. Men
det finns ju så mycket berättelser om andra människors liv runt omkring oss i medieutbudet idag. Vad är det som gör att den här hungern finns? Vad handlar den om? Vad skulle du säga, Lydia Sandgren?
Jag vet faktiskt inte. Jag har tänkt mycket på det. Jag upplever det som att vi lever i en tid med just en väldigt verklighetshunger. Det faktiska, den egna personens upplevelser, erfarenheter som man på något sätt kan förankra i den så kallade verkligheten. Att det har otroligt hög status och högt intresse i vår kulturella värld idag. Men varför det är så, det vet jag faktiskt inte.
Har ni andra några idéer?
Jag har ett möjligt svar på varför vi söker berättelse, men inte varför vi söker just livsberättelse som ska fånga någon slags verkligt liv och så. Jag tror att det är genetiskt. Jag tror att människor i alla tider och alla kulturer är berättande varelser. Vi kan liksom inte berätta, vi kan inte skildra någonting nästan utan att göra det i någon typ av berättelseform.
Men jag tror det här suget som eller utbudet ska vi då inte minst tala om, har ju att göra med också, jag tror inte man är så mycket sugen på andra människors liv. Jag tror väldigt mycket man är sugen på att förstå sitt eget liv. Jag tror det finns ett sökande efter en sorts verklighetsförankring. Vi lever ju en tid där det är väldigt svårt att få det eftersom så mycket är fiktivt eller påhitt. Och dessutom har väldigt många människor möjlighet att själva berätta sig på nätet, på sociala medier, och många gör det också. Så att jag tror att vi har fått ett uppsving för hela idén om att berätta sitt liv och på något vis och också ta del av möjligen av andras berättelser. Men jag tror man är väldigt mycket sugen på att berätta sitt eget liv.
Och om vi pratar om hur man gör då för att berätta någon annans liv. Du var inne, Björn Rosenberg, också på hur nära sanningen vi egentligen kommer, att vi tassar runt. Men du har ju skrivit då din senaste bok om Marcus Ehrenpreis som var rabbin i Stockholm. Och du har också skrivit om din egen barndom och din pappa då. Så hur har du gått tillväga för att fånga in deras liv?
Jag tror jag är ganska öppen om det också när jag skriver, eftersom jag har väldigt ett krav på mig att inte, så att säga, mörka att jag inte vet så mycket. I barndomsmemoaren skriver jag väldigt mycket om minnets otillförlitlighet, speciellt ett barns minne, det går inte att lita på. Men det är ändå förutsättningen för att jag skriver den här boken. Och likadant är det här, det saknas ju så oerhört mycket material, och ändå skriver jag denna omfångsrika biografi. Och jag tror att jag där har skrivit det som är möjligt att skriva. Jag vet egentligen väldigt lite om hans person, hans preferenser. Gjorde han sig, sov han på sidan, vaknade han på nätterna, hur var hans barn, hur var hans fru. Jag har inte haft material för det, utan det är lite som Bengt var inne på. Det är en i grunden en andlig och berättelse om en människas idémässiga andliga resa genom också i det här fallet en oerhört svår tid. Och det är lättare därför att då kan man ändå, då finns det ett källmaterial att förhålla sig till, det finns tyckta skrifter, det finns vittnesmål och sådana saker. Medan att komma en människa in på livet och skildra, det ska egentligen, det är idealet, skulle man vilja göra. Att kunna verkligen...
Men vad är det som fattas då, tänker du?
Vi är inte den människan, så att vi är alltid utanför. Och det är därför jag återkommer tillbaka till att du kommer inte in i en människas tankar, du kommer inte in i en människas innersta. Du kan, och där knyter jag väl då an till Lydia lite, då måste man kanske tillgripa fiktion till sist, men då blir det återigen någonting annat. Då får man leva sig in i den personen utifrån sig själv, så att säga, eller sin egen förståelse av den här människan.
Fast jag tror att det är nästan lika svårt att skriva en självbiografi som en biografi. Och att det är nästan lika mycket förvanskningar och luckor och gap och svårigheter förknippat med det.
Men du är på brottsplatsen.
Alltså, ja, men när man grundar över vad en berättelse är så, och hur mycket minne som krävs, som du var inne på. Men också det faktum att alltså, livet självt, det är ju liksom bara en process. En ständigt pågående process som är fylld av tankar och känslor och förnimmelser och så vidare. Och sen ska man då verbalisera det här för någon. Då kanske man börjar med en anal. Man bara säger, först händer det, sen händer det, sen händer det, sen händer det. Som barnböcker, eller dagböcker för barn. Sen kanske man börjar foga ihop det. Då blir det en krönika. Liksom. Ja, det berodde på det. Och det berodde på det. Men sen den här berättelsen då, alltså som har början, mitt och slut och en genre, tillhörighet och allt det här. Man kan ju se att kraven på struktur, den narrativa strukturen den ska se ut blir liksom större och större och större. Det blir svårare och svårare att få in de här byggstenarna på ett sätt som...
Jag tror man ska vara ganska öppen med hur svårt det är. Jag gör ju i min senaste bok, jag gör det lite tidigare, jag drar in mig själv i den här. Jag på något vis flaggar för mitt intresse att skriva den här berättelsen. Varför skriver jag det här? Och varför är den här personen intressant för mig? Vad är det jag vill ha ut? För då kan man också se min bias i det här, om man nu letar efter den. För det finns alltid en. En författare kommer alltid in med en avsikt. Man skriver inte bara, ah, nu ska jag skriva den och den, utan egentligen att jag vet, eller vill, det finns inte någon särskild avsikt med det. Men det gör det ju alltid.
Men det gäller ju alla livsberättelser.
Ja, och då tycker jag att man ska vara, försöka lite när man skriver det här. Vara lite öppen med det också. Ge läsaren en möjlighet att se det.
Du lyssnar på Filosofiska rummet, som den här gången handlar om att fånga en annan människas liv i biografier och dokumentärer. Det spelades in på Göteborgs stadsteater. På scenen filosofen Bengt Brylde, författaren Göran Rosenberg och Lydia Sandgren, som är författare och psykolog.
Lydia Sandgren, hur ser du på det här? Vad är det som gör en människas liv? Hur kan man liksom fånga en annan människa i en berättelse?
Ja, jag satt och tänkte på nu när vi pratade om självbiografi, så tänkte jag, hur mycket vet människor egentligen om sig själva? Mm. Att det finns en svårighet i självbiografins genre, just att det är man själv som får berätta. Och vi människor är ju experter på att glömma sådant vi inte vill kännas vid, att retuschera eller censurera obehagligheter i våra liv och så vidare. Det är ganska svårt att vara sanningsenlig mot sig själv. Och jag håller med det du säger, Göran, om att om man liksom försöker visa sin egen ingång, sin egen synvinkel, sitt perspektiv när man berättar om någonting, så blir det ju lättare för läsaren att skaffa sig en egen uppfattning och göra sig sin egen berättelse, kanske om vad det är för någon text man läser. Men självbiografier just, och faktiskt också biografier, men framförallt självbiografier, blir jag ganska misstänksam av när jag läser.
Men du säger, vad vet man om sitt eget liv? Men du träffar ju patienter, tänker jag, i terapi. Där är ju din... den kunskap du har om dem, det är ju deras berättelser.
Ja, precis. Och det, men det är ju det man gör i terapi, väl kanske snarare att under lång tid få fram den berättelsen genom frågans hjälp. Man sitter ju inte på facit från början. Man vet ingenting. Man vet lite grann kanske. Några fakta har man. Men ens ingång som terapeut är ju att stimulera en person att berätta om sig själv. Och till skillnad från en bok eller ett skrivet verk som ju har en början och ett slut och lite olika saker som händer däremellan, så rör ju sig ett psykoterapeutiskt samtal på ett lite annat vis. Och man har ju större möjligheter till omtag och att återvända till teman och frågor och smärtpunkter, olika betydelsebärande episoder och så vidare.
Men den där terapeutiska berättelsen som man i en terapi då konstruerar, är inte det liksom, man börjar med en felaktig krönika eller en korrekt anal, ja. Och så ska man konstruera en korrekt krönika. Men det där att gå längre än så, då begår man allt för mycket våld på ett liv, gör man inte det? Alltså det är en sak att man väljer ut viktiga händelser, man placerar dem i kronologisk ordning, man ser hur det påverkade det och hur det där som hände då, det traumat då fortfarande kan sätta spår i idag och sådär. Men den här liksom en ännu starkare berättelseform, det skulle ju börja göra våld på
Vad menar du? Kan du ge något exempel då? Vad menar du med
jag kan ta ett exempel ur din bok. Mm. när jag mejlade dig och frågade så sa jag så att du som har gjort allting rätt nästan i din Göteborgsskildring, varför la du filosofiska institutioner på fel ställe? Och då sa du att jag kan inte tänka mig att studenterna ska sitta där på Avenyn, de ska liksom sitta i en gammal trävilla. Och det var väl ändå berättelsen. Nu var ju inte du ambitionen att vara sann i allt du skrev, men det skulle kunna vara ett exempel på att berättelsen kräver trävilla.
Ja.
Det var ett dåligt exempel.
Vi pratar om två olika saker. Det var ett jättebra exempel. Men det var ett exempel, tänker jag, på någonting annat. Mm. Ett psykoterapeutiskt arbete och en roman är ju två olika saker.
Absolut.
Att ha inom ram för psykoterapi målet är ju liksom inte att komma fram till en sann berättelse eller att liksom spika fast vissa fakta. Det var så här, det var olika kausalsamband. Utan kanske snarare utforska de inre upplevelserna och erfarenheterna och tankarna och liksom försöka närma sig och rekonstruera olika samband.
Får jag bara knyta an till där vi var innan vi gick in på psykoterapin, för där är jag så himla lost. Och då lyder jag helt rätt i, alltså självbiografin är ju inte tillförlitlig, det är ju inte för att den är tillförlitlig som jag tycker är fascinerande, utan den öppnar ett litet fönster in i den här personen, också i den här personens förmåga kanske att ljuga och mörka och hitta på saker. Men då finns det ju andra, alltså jag ser självbiografin som ett mer, inte som den enda vägen in att fatta någonting, men jag tycker man ofta en väldigt fantastisk litterär genre, det kan vara väldigt roligt att läsa, men för att den hjälper en med hjälp av annat vi vet om den här personen. Som den här personen inte skriver i sin bok, så får man ändå kanske, så hjälper det att fullborda bilden för en sån som jag då, som skriver en biografi om den här personen som har skrivit en självbiografi, så lämnar även luckorna en del material till.
Verkligen. Ja. Jag läste faktiskt Alma Mahlers biografi över sin man Gustav Mahler. Den är ju full av luckor och liksom, vad jag förstår, till och med ganska grova förvanskningar av sanningen. Ändå får man känslan av att det här säger så väldigt mycket, kanske inte om Gustav Mahler, men om Alma Mahler och hennes inre liv. Just genom hennes högst flexibla förhållningssätt till verkligheten.
Göran Rosenberg, får författaren lägga till någonting när man skriver en biografi? Det kan ju finnas en önskan om att gestalta sånt som man inte kommer åt genom efterlämnade skrifter och så. Eller måste det liksom ha stöd i dagboksanteckningar? Och...
Ja, så här har jag... Det här är min etiska utgångspunkt när jag skriver om en person, död eller levande. Man kanske blir, kravet kanske mildras ju längre bak i tiden den här personen finns och på något vis ett töcken har lagt sig. Men det är att man ska inte medvetet förtyga eller undanhålla eller försköna eller på annat sätt manipulera den här bilden. Men däremot så är jag skriver ju litteratur, jag anser att jag gör det. Det är ju också redan sättet jag skriver, tonfallet jag använder, ordvalen jag har, betyder ganska mycket också för det ljus jag kastar på den här personen. Så man behöver inte hitta på repliker, menar jag, för att vara medveten om att man gör saker och ting med den här personen när man skriver. Och det gör jag. Men jag har väl för min del i mitt skrivande dragit gränsen vid påhitt. Alltså jag lägger inga repliker i någons mun. Jag har bestämt mig för att inte göra det. Det blir liv därför att jag berättar på det sätt jag gör. Det är inte så att liv alltid ges av påhitt. Liv kan ges av något som faktiskt är ett försök att vara sanningsenlig, åtminstone, och också kanske i det sökandet blottar själva processen i sitt sökande.
Lydia Sandgren, du hade ju en fråga till Göran Rosenberg som gällde just det förhållandet mellan fakta och gestaltning.
Ja, precis. Jag sitter och tänker nu, för att jag tycker det är så svårt att låta bli att dikta upp. Men nu är jag ju också en sån där romanförfattare. Ja. Och det är jag delvis på grund av att jag har så livlig fantasi. Så jag har behövt något utlopp för den där fantasin. Då är romanen en väldigt bra form. Och Jag tycker själv att det är svårt att när man har olika fakta, informationspunkter om en människas liv. Jag har till exempel ägnat mig lite åt författaren Anais Nin, som ju har skrivit en självbiografi eller en dagbok som är också otroligt otillförlitlig, men väldigt intressant. Jag undrar, har du som liksom verkar i det här, som har med verkligheten att göra, märker du någon gång att fantasin rycker in och börjar stöka till det när du skriver?
Jag är avundsjuk på dig för din fantasi att göra det här. Jag måste säga att jag tror att det finns olika sorters människor, ja det gör det ju, men också olika författare. Jag önskar faktiskt ibland, jag är avundsjuk på någon som kan skriva fiktion och göra det på ett sätt som att jag blir fullkomligt golvad av berättelsens kraft och förmåga att gestalta någonting så att det, jag vet att det är fiktion, men det är för mig fullständigt verkligt. Jag läser ju hela tiden sådana böcker. Men jag kan inte det. Min lilla nisch, eller min lilla genre, är att skriva den sorts böcker jag gör. Va? Men däremot har jag ett problem, och det är ett etiskt problem, när man hittar på det som levande personer och det som personer där det är väldigt viktigt att det man säger är sant. Och jag ska ta ett konkret exempel, och det är också, och jag har använt det flera gånger, och det är en väldigt bra bok som litteratur. Och det är en bok som Stevenson Sandberg skrev om, som heter De fattiga i Woods, som handlar om gettot i Woods och han som då var ordförande i äldrerådet där, som heter Chaim Rumkowski, som var en oerhört komplicerad och besvärlig och lite knäpp gestalt helt enkelt. Men där finns det så himla mycket dokumentärt material om detta att man inte hade behövt hitta på saker, repliker eller vad han gör eller inte gör med sina barn. Och varför jag har problem med det här är för mig är det så viktigt att hela grundvalen för förintelsen inte ruckas på. Det får inte någon säga att det här var påhitt, det här hände inte, eller det här, för det finns ju många som ifrågasätter att det hände. Och därför kan jag tänka mig att i vissa sammanhang är det väldigt viktigt att man håller på det här att inte hitta på. Med det sagt, som sagt, jag är ju stor läsare av fiktion och sånt, så att det är inte, det finns ingen för, ja, vad säger, någon sorts kvalitetsomdöme i detta, tvärtom.
Men du opponerade ju,
ja, att Blond är en biografi.
Ja.
Jag skulle inte säga att det var det. Jag säga att en roman om Marilyn Monroe är det ju verkligen, och
jag håller egentligen med dig om det, Göran. Det är, alltså, man får ju göra någon slags skillnad mellan olika genrer. Och det sker ju någonting med romankonsten, tycker jag, där ibland lite grann vad som helst kan kallas för en roman. Det är ju liksom fritt. Man kan kalla vad som helst för en roman. Och så...
Det är väldigt vanligt nu att du kallar för roman en bok som handlar om verkliga personer.
Ja.
Det börjar jag tycka att det börjar gå lite väl långt. Sen har vi ett paradexempel, tycker jag, som egentligen borde diskuteras på makalös litteratur, det vill jag verkligen säga. Och det är Klausgård, vi har nämnt honom tidigare. Men det är ju, vad är det här för någonting? Det är en roman, det skulle jag säga. Alltså hela min kampserie och även... Men det handlar ju om, han använder ju hela sitt liv, alla personer, sin pappa och sina bröder och whoever. Va? Och de har ju inte blivit så glada för det här. Så att det förtar ingenting av de böckerna, verkligen, det vill jag bara säga. Men det väcker frågan om genre, det gör det verkligen.
Bengt Bilde.
Nej, men det måste vara ett viktigt inslag i alla biografier och alla dokumentärer att byggstenarna är sanna. Men sen är ju frågan om helhetsbilden kan ju aldrig vara sann. Den kan ju bara vara rättvisande eller mer eller mindre förvanskande och så. Och vilka krav man ska ställa där vet jag inte. Men att byggstenarna är sanna, det måste vara ett grundkrav.
Och vad är byggstenarna?
De händelser som skildras, men berättelsen som helhet är ju inte bara en massa händelser som skildras, utan de kittas ju ihop på olika sätt. Och det sker ett urval av händelser, och de som finns med betraktas som viktiga, de som förtigs kanske betraktas som oviktiga. En del tonas ner, en del förstärks, en del betraktas som viktiga. Alltså, och där kan man ju inte prata om sant och falskt på samma sätt, utan det är mer liksom att det ska ge en rättvisande bild då. Men frågan är ju då om den här rättvisande bilden avviker från personens egen bild. Ja, det kan ju bli problematiskt, va? För vi går ju alla omkring och har massa... Jag tror att vi är berättande varelser. Vi älskar berättelser och vi berättar berättelser hela tiden, även när vi inte borde göra det. Och vi berättar berättelser om oss själva hela tiden, och så blir vi putta och sura och arga och förnärmade när andras berättelser om oss inte stämmer med vår egen.
Men då tycker jag en fråga, vem har rätt att berätta en andra människors liv? Eller har vi rätt att berätta andra människors livsberättelser?
Tänker du på en levande person eller en död persons berättelse?
Är det skillnad?
Nej, det var inte så mycket att säga. Men man skulle ju kunna fråga sig i och för sig, vad skulle de ha sagt?
Men jag tycker att något hänsyn till personens egen uppfattning om sig själv tycker jag inte man bör ta. Jag menar, men däremot måste man ha någon sorts hänsyn till sin egen alltså sanningsenligheten. Det är ett ord som jag tycker mycket om i det man gör. Det vill säga man har en ambition, en strävan att inte förtiga, inte lägga till, inte knostra. Men det betyder ju, det kan mycket väl bli så att den bilden kommer att göra vederbörande mycket upprörd. Men så må vara hänt.
Så kan det vara. Men då är det här en av de här två kraven då som, om det står i konflikt med varandra, om den rättvisande bilden och den smickrande bilden inte går ihop, då kan man ju välja sanning, eller så kan man välja smicker. Mm. Eller kan man välja ett mellanting.
Så sanning är ett ord som
jag pratar om rättvisande bild. Då.
Jag talar om en sanningsenlig bild. Vi använder två olika termer. Sanningsenlig är så långt man kan nå som författare, eftersom det är man själv som bestämmer i någon mån. Det är en moralisk utgångspunkt, det är inget slutprodukt, utan det är en strävan i sitt skrivande att vara sanningsenlig. När man skriver biografi, när man skriver icke-fiktion.
Det här är Filosofiska rummet om biografier. Hur skriver man en människas liv? Ett program som spelades in på Göteborgs stadsteater med Bengt Brylde, professor i filosofi, Lydia Sandgren, författare och psykolog, och författaren Göran Rosenberg som har skrivit just biografier.
Så länge det är sant, är det okej att skriva om en annan persons liv då?
Ja, jag tycker det är en väldigt svår fråga. Jag har känt mig, när jag har gjort det lite grann, skrivit om verkliga existerande personer, då känner jag mig på ett obehagligt sätt lite grann som en parasit. En slags livsparasit. Det gör jag aldrig som när jag skriver skönlitteratur. Ofta när jag har ägnat mig åt att på, liksom, i någon form skriva om en verklig existerande människa, så brukar jag liksom ibland få en sån svindelkänsla av att vem är jag att ta mig rätten att göra detta? Vad hade den här människan tyckt om han eller hon hade kunnat läsa? Hur kan jag som rättfärdiga att jag hänger ut någons inre, för det är ju ofta det man gör. Det är ju inte så väldigt intressant att presentera en smickrande bild av någon, utan det är ju ofta, i alla fall det som jag själv har ägnat mig åt, liksom ganska privata delar. Som jag nämnde förut, Anna Isnin till exempel. Jag har skrivit en del om en konstnär som heter Åke Göransson. Brottades med.
Har du något svar på de frågorna? Vad är det som ger dig rätten att göra det?
Jag har ett halvt svar eller en ansats till ett svar. Och det är väl om man kan göra det på ett anständigt vis och med någon slags kärlek. Jag tror inte jag för egen del skulle kunna skriva om någon som jag inte tyckte om. Eller som jag inte kunde omfatta med kärlek och omtanke på något vis.
Vad spelar det för roll? På vilket sätt?
Jag tänker att man inte ska skada. Och att skriva utifrån vedergällningslusta eller irritation eller liksom hämndlystnad eller för all del egen ärelystnad, det blir liksom suspekta utgångspunkter, tycker jag, för en själv som livsskildrare.
Göran Rosenberg, kärlek.
Ja, jag håller helt med faktiskt. Och jag håller med om allt som Lydia nu har sagt. För att, och framförallt det sista skulle jag vilja omvandla till en iakttagelse. Jag tror det skrivs nu väldigt mycket böcker av hämnd. ja, man vill see you in my next book, som det nu brukar heta. Alltså att man vill göra upp eller ta itu med, det är ofta det föräldrar eller någon annan syskon eller, och allt det här slukas nu. Där har du den typen av berättelse, tror jag har tyvärr en stark attraktionskraft, där det finns ett negativt, ett icke-kärleksfullt motiv att skriva om personer.
Men det är ju lite skillnaden då med det här motivet eller inte, för att om man ändå har tänker ambitionen att berätta en persons liv och vara sanningsenlig, rättvis, men man tycker inte om den.
Ja, då tycker jag man har ett problem. Alltså, tycka om är inte ordet. Jag tycker kärlek är ett sånt större ord. Och jag har jätteproblem med min Aaron Price ibland. Det har jag verkligen. Och jag tycker han är lite så här högmodig ibland och lyssnar inte och allt möjligt. Men jag har en sorts grundläggande... Och jag brottades med det här, men jag hade nog inte kunnat skriva boken. Lika lite som jag hade kunnat skriva boken om min pappa, om det inte hade funnits kärlek i botten. Och sen får man upptäcka saker och ting som sårar en eller stör en eller plågar en. Men så är det ju med vänner. Så är det ju med vänner man älskar också.
Mm. Bengt Bryl, det finns någon liksom filosofisk ingång på det här med om det spelar någon roll det här, vad man känner för känslor, om man hyser något slags kärlek då i en... Ett mer omfattande bemärkelse.
Nej, jag tror inte att det är någon filosofisk fråga som man kan säga någonting om som filosof. Alltså, de filosofiska frågorna om livsberättelser och narrativstrukturer och så där, har vi inte liksom ens kommit nära. För de ligger liksom lite grann under. Va? Det handlar ju om hela den formen och dess relation till verkligheten och så. Och om det är så att all mänsklig förståelse måste ta narrativ form, eller om man kan förstå på något annat sätt, och om det är så att man begår våld, att man faktiskt utför en våldshandling varje gång man berättar någonting i kraft av att man väljer ut saker och liksom sorterar dem och så där. Det är liksom där de filosofiska frågorna finns, tycker jag. Och de finns både vad gäller självbiografier och annan biografier och även historieskrivning.
Jag tyckte det lät intressant, ja. Med att det finns en våldspotential, alltså någonting låsande och fastlåsande och fångande i berättelsen.
Ja, alltså jag tycker att vi begår våld mot oss själva varje gång vi berättar våra liv för oss själva och klamrar oss fast vid den berättelsen. För det är ju det som är problemet med berättelser. Jag tycker berättelser är underbart. Jag tror inte vi kan undgå berättelser. Jag tycker att det är extremt underhållande. Det är lärorikt. Man kan få förståelse och det ena och andra. Men det är ju i grunden någonting våldsamt på grund av att vi klamrar oss fast i våra berättelser. Nej. Till exempel om oss själva och andra. Det vill säga att om någon kommer... Det vill säga att vi börjar försvara oss mot... möjliga falsifikatorer och möjliga utmaningar mot den där berättelsen. Men också det själva, bara det att jag berättar den och håller fast vid den. Det är liksom något våldsamt i det.
Ja, det är fascinerande tankar. Jag har aldrig tänkt så. Men det är möjligt att det kan vara så i några fall. Men annars ser jag berättandet som vår enda möjlighet att förstå både oss själva och andra. Och jag tror inte att det nödvändigtvis måste innebära att man klamrar sig fast. Man söker sig fram.
Nej, det säger jag inte. Men om man klamrar sig fast vid dem.
Ja, om man gör det.
Du nämnde ju den här berättarstrukturen som någonting som begår våld på, så att säga, att då vissa saker liksom kläms in i den här narrativa strukturen. Finns det andra sätt att förhålla sig då till historieberättande som skulle vara mindre våldsamt?
Alltså, på något sätt så tycker jag att man måste förhålla sig till berättelser om den så kallade verkligheten som om det vore fiktion. Alltså. På samma lösa, lediga, fria sätt som vi förhåller oss till James Bond ska vi förhålla oss till oss själva. När vi berättar våra berättelser, men, idealt sett, med vissa undantag.
Nej, men drar du inte en ganska farlig grej här, att du jämställer en strävan, jag säger inte att man når ända fram, en strävan att försöka skildra verkligheten så gott det går, och en strävan att hitta på verkligheten, och det är egentligen samma sak?
Absolut inte, det sa jag tidigare också, att jag tycker det är väldigt viktigt att byggstenarna i berättelserna är sanna.
I vilken berättelse?
i fakta, vad är det berättelser och i livsberättelser, så tycker jag det är viktigt att byggstenarna är sanna. Så där är det viktigt att inte ljuga, att inte...
Men när det gäller hur man komponerar ihop...
Alltså jag tog väldigt mycket intryck av en annan norsk författare. Det är inte bara Knausgård utan Kjærstad, Jørn Kjærstad. Han fick ju Nordiska rådets pris 2000 tror jag för sin trilogi om den här Johan Wergelands liv. För där är det fyra fullständigt inkompatibla berättelser om hans liv.
Men det är alltså berättelser om samma människa?
Det är samma människa, men det är urvalet av viktiga händelser i livet är helt annorlunda och den bilden man får av den här personen är helt annorlunda. Så jag tror inte att det är så i verkliga livet för det mesta. Men jag tycker ändå att det här med urvalet alltså av händelser och sammanfogandet av dessa händelser, det är inte oskyldigt.
Det är inte oskyldigt, men det sa jag redan tidigare. Det här är ju själva grundvalen för allt berättande. Men det är också viktigt att man är medveten om att det är det man gör. Och, jag tycker, och det blir mer och mer viktigt ju mer den här gränsen mellan fakta och fiktion suddas ut av alla möjliga skäl. Vi har alla dessa tekniska möjligheter att få någonting som är fullkomligt påhittat att se alldeles verkligt ut. Vi lever verkligen i en farlig tid där verklighet och fiktion totalt riskerar att sammanblandas och manipuleras i förhållande till varandra. Och där har vi en...
Men det finns ett annat sätt att manipulera. Till exempel, jag älskar ju Michael Moores dokumentärer. Men han manipulerar ju... Alltså han gav ju upphov till en ny genre i de dokumentärfilmen. Att det är så himla snyggt berättat. Så att det förtigs ganska mycket, men det blir så förbannat underhållande. Och allt som tas upp är korrekt. Ändå får man en väldigt, väldigt skev bild för att berättelseformen har styrt.
Vi kan hitta många exempel precis på detta. Ja, och det är det jag försöker säga. Att det är nu vi måste bli mycket mer vaksamma på hur vi berättar och medvetandegöra också de som ser och lyssnar och läser om hur vi bär oss åt.
Men om vi nu utgår ifrån att alla byggstenarna så att säga är sanna, men sen så handlar det om vilka byggstenar man väljer ut då om ett liv. För det är ju det här urvalet som vi pratar om då. Hur många olika biografier om Marcus Ehrenpreis skulle jag kunna skriva till exempel?
Om Bengt och jag och Lydia sitter och tittar på samma sak, tittar på er och sen går vi hem och beskriver vad det är vi har sett här och gjort. Det kommer att bli tre olika
berättelser. Hur kan man då göra ett rättvist urval? Vad kan det handla om då?
Det är ju den utgångspunkt man själv har som är... Något annat finns inte. Det finns ingen yttre domare som säger detta. Det tror jag inte.
Ja, men det finns ju personens egna utgångspunkter. Det finns mina utgångspunkter. Det finns det som betraktas som allmänt viktigt i vår kultur och vår samtid. Att om man vill fånga en persons liv, det är klart man måste säga något om personens karriär och dess nära relationer till andra och så vidare.
Varför då?
Nej, men det är liksom,
om det är kanske något annat man vill skildra.
Jo, om det, man vill skriva en intellektuell självbiografi så behöver man ju inte...
Ja, eller skriva en andlig självbiografi. Eller, ja. Alltså grejen är att det finns inga sådana. Utan kriteriet är att du skriver med något sån här ädelt uppsåt att vara sanningsenlig i det du gör. Va? Och inte förtiga någonting. Men hur man skriver, hur man berättar, vad man väljer ut av någonting, det är väldigt svårt att bestämma. Det kommer att skilja, tror Lydia och jag och även du kommer att skriva tre olika berättelser om den här kvällen, om vi nu går hem och sätter oss och gör det.
Vi har ju aldrig full tillgång till verkligheten. Vi är ju liksom alltid i något bristtillstånd i förhållande till sanningen eller verkligheten eller fakta eller vad vi ska kalla det. Och det är liksom också hur vi kan närma oss världen språkligt. Även där finns en brist. Våra möjligheter att med ord fånga in och göra rättvist det som sker inom oss eller det som sker runt omkring oss är begränsade.
Men nu är det den djupaste djupa filosofiska frågan, för nu bör du problematisera även byggstenarnas... Och det tycker jag vi ska göra.
Ja.
För även där finns det ett element av tolkning. Alltså, så jag försökte liksom hoppa över det ledet.
Men jag tycker också spännande här med den här när vi rör oss mellan verklighet och fiktion och vad egentligen en självbiografi är och så, eller en biografi. Lydia, du skriver ju en biografi till dina fiktiva romankaraktärer. Mm. Vad handlar det om?
Det är en väldigt bra fråga. Jag vill veta vilka de är. Och när jag ska hitta på så har jag märkt att min liksom diktarmetod, den är ganska biografisk, och då menar jag inte biografisk i liksom en sanningsmening, utan att mina gestalter har en historia och en bakgrund och en familjehistoria är det ganska mycket. Jag tycker jag har hittills inte lyckats skriva om någon gestalt som inte också är omgiven av en familj och har en historia, ofta en historia som går tillbaka i flera led. Jag tror att det handlar om att mitt sätt att förstå mig på människor är knutet just till historiens närvaro i individens liv. Det är för mig väldigt svårt att närma sig eller försöka förstå mig på något om en människa utan att också veta någonting om dens bakgrund. Och sen i en roman så tar man ju inte med allt det där. Men jag vet det.
Jag tror att det är dags att runda av samtalet. Göran Rosenberg, kommer du skriva ytterligare någon biografi? Är det något du har...
Nej, det tror jag
inte. Något på väg?
Det tror jag inte. Den här tog mig... hade jag vetat vad jag gav mig in i så hade jag inte skrivit den här heller. Nej, det är ett stort arbete och det förde mig in på saker som jag inte fattade att det skulle bli så. Men med det sagt så är jag glad att jag har gjort det. Men min nästa bok, om det nu blir någon, blir inte en biografi.
Lydia Sangen, du har ju varit inne på att skriva om Anna Isnin och Göransson. Jag vet inte, men det har inte riktigt...
Jag har ju ett sånt där evighetsprojekt som är att jag ska skriva en essä om Anna Isnin. Det skulle inte förvåna mig om 40 år så sitter jag här igen och pratar om hur det var. Men där hamnar jag just i någonting alltså, som du är inne på där, Göran. Alltså, det blir så enormt stort. Och till slut så vill man kolla varenda liten detalj. Och det är nästan omöjligt med henne för att hon är så väldigt fantasifull i förhållande till fakta. Så där blir någon slags... liksom, man vill så väldigt gärna nåla fast...
Men vad är sant då? Hennes upplevelse eller biografin, den yttre biografin som finns?
Jag tror att om man ska försöka säga något sant om henne så behöver man ha båda de spåren. Och försöka hitta liksom, dynamiken däremellan. Hennes egen upplevelse är ju naturligtvis högst relevant. Men den ska inte förväxlas med sanning.
Bengt Brilde, du som är filosof. Vad ser du för utveckling? Finns det, alltså, kommer vi alltid vara lika intresserade av andra människors liv? Eller berättelsen är det egentligen som du har pratat om?
Jag tror det. Jag tror att den finns liksom inristad i psykets grundval, att vad vi än tittar på så spinner vi liksom berättelser runt det och så. Och sen kan man då vid sällsynta tillfällen, typ kanske mystiska upplevelser eller någonting, frigöra sig från den här berättelsestrukturen och få ett mer liksom, omedelbart kanske då förhållande till verkligheten. Men jag tror att när vi tänker på verkligheten och när vi beskriver verkligheten så gör vi det i språk, och direkt när vi börjar prata så åker vi in i berättelser, eller åtminstone analer eller kröniker. Det går liksom inte att låta bli. Ja. Lite semester skulle vara skönt att få från det där ibland, tycker jag.
Nu får vi semester, höll jag på att säga. Men vi slutar i alla fall med Filosofiska rummet här, om att berätta om en annan människas liv i biografier och dokumentärer. Med Bengt Brilde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Lydia Sandgren, författare och psykolog. Och Göran Rosenberg, författare som bland annat har skrivit biografier. Och den senaste, Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek. Tack till er. Och tack till publiken på Göteborgs Stadsteater. Sveriges Radios tekniker idag, det var Rolf Hilton. Producerade gjorde Marie Liljedahl, och jag heter Cecilia Strömberg.